There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Leverns funktioner. Ett metabolt, biologiskt och kliniskt perspektiv. En av de två författarna sitter mitt emot mig. Välkommen Åke Nilsson.
Tack.
Jag ska nämna också att din vapendragare och författarkollega Stefan Lindgren, som han är inte här, men ni har gjort det här ihop.
Stämmer.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så jag tänker att du får börja med det.
Ja, jag är professor i medicin i Lund, pensionerad sådan sedan ett antal år. Och jag har mest sysslat med mag-tarmsjukdomar och leversjukdomar. Och jag har dessutom lett en biomedicinskt inriktad men kliniskt anknuten forskargrupp på biomedicinscentrum i Lund under några årtionden. Och sen har jag då arbetat ihop med Stefan Lindgren, som också är pensionerad medicinprofessor och gastroenterologi, med inriktning på gastroenterologi i Malmö, och som har gjort en hel del klinisk forskning men också sysslat väldigt mycket med grundutbildningen i läkarutbildningen, skrivit läroböcker och varit starkt involverad i omläggningen av moderniseringen av den svenska läkarutbildningen.
Mm. Den här boken, har du någon hisspitch?
Den syftar till att skapa en överblick över vad levern gör, därför att det är komplext. Och på kliniksidan märker man det, att även duktiga hepatologer kan de bitarna som man har direkt nytta av i kliniken, men man har inte alltid överblicken. Och levern är ju en doldis som konsumerar 20-30% av all energi som kroppen förbrukar, och då frågar man sig, vad använder den all denna energi till? Mm. Man kan säga att levern är ett nav i ämnesomsättningen. Det ser till att alla andra organ har energisubstrat. Det har byggstenar för att göra nya celler och för att underhålla de celler som finns. Och det behöver man ju, vare sig vi äter för ögonblicket eller inte. Så den parerar svängningarna i tillförseln, den hanterar hur vi nyttjar lagrad energi, och den tar hand om produkter för ämnesomsättningen. Mm. Sen samverkar den så fint med tarmen. Både via upptagsprocesserna, inflödet av näringsämnena och även via tarmbakterierna, hur vi nyttjar dem till vårt eget bästa men samtidigt håller dem på ett visst avstånd.
Inför det här idag så fick jag frågan liksom om vad det var för tema och så där, av en kompis och sa ja, det handlar om levern, så sa han, det låter inte så spännande. Men om jag frågar dig då, vad är det som är så spännande, eller vad är liksom grejen med levern?
Grejen är att när man sköter leverpatienter så tillämpar man väldigt mycket av kunskaperna om leverns funktioner. Men vad många har missat är att det även har bredare intresse. Om man tittar på hur sambanden mellan kost och hälsa, fysisk träning och hälsa förmedlas, så sker det ju mycket via påverkan på blodsockernivåer, blodfetter, inflammatorisk aktivitet. Och mycket av detta påverkas i allra högsta grad av levern. Så man kan säga att levern förmedlar väldigt många av sambanden mellan kost och hälsa. Så det är, därför tycker vi att det är av lite bredare intresse än vad de flesta tror.
Och du sa att det var en doldis. På vilket sätt är den ändå? Alltså bland organen? Eller det
som den är, man kan ju säga att du märker vad lungorna gör. Du märker vad njurarna gör. Du märker vad hjärtat gör. Och när vi diskuterar energiförbrukning och så, så pratar vi mycket om muskler och upplagring i fettväv och så. Men levern märker vi inte vad den gör, och ändå så förbrukar den 20-30% av all energi som kroppen förbrukar. Och den förbrukar det på omvandling, metabola omvandlingar, kemiska reaktioner, på sekretion av galla, på produktion av blodäggvitämnen, blodfetter som går ut och in från levern.
Ja, jag tänkte vi ska komma in på liksom vad, just vad den gör och sådär. Och sen prata lite, och vi kanske återkommer till det med hälsa och så också. Så hur ser den ut? Jag tänkte storleksmässigt. Den är, visst är den lite gråaktig?
Den är ju brun.
Brun till och med,
ja.
Just det.
Och den är ju inte särskilt stor. Den, om man säger det, att den utgör ju bara ett fåtal procent av kroppsvikten, men den, som vi sa, den förbrukar 20-30% av energin. Och att den är brun, det beror bland annat på att den är väldigt tät på mitokondrier, alltså den cellorganell där de syrekrävande energimetabolismen äger rum. Full med de enzymerna, så att den här bruna färgen signalerar att den är högaktiv.
Hur är det där med för att om man någon, av någon anledning måste operera bort eller kapa av, så kan den liksom växa ut?
Om vi börjar med försöksdjur, så har råtta och möss en loberad lever som sitter på olika lober, sitter på separata kärlskälkar. Så det är väldigt lätt att göra en 2/3 hepatektomi, alltså ta bort 2/3. Och det som då händer är att den kvarvarande lilla loben exploderar vad gäller celldelning och tillväxt efter något dygn. Efter 5-6 dagar så är den loben exakt lika stor som den ursprungliga levern, och då bara stänger den av tillväxten. Så levern har en ganska unik förmåga att regenerera, och det nyttjar man ju även i leverkirurgi. Ta bort tumörer och stora delar.
Och att den då kan växa ut igen?
Kan den växa ut om kvarvarande levermassa har en kapacitet som överstiger en viss gräns, så kan den växa ut och regenerera. Man kan ju också transplantera en bit av en lever. Som en levertransplantation. Det enda andra organ som hela tiden producerar nya celler är ju benmärgen. Blodcellerna omsätts.
Kring leverns uppgifter, ni har ju, som ni skriver om i början, så har ni 4 olika delar där.
Ja.
Tänkte jag kan läsa upp de som ni skriver om. Det är reglering och samordning av ämnesomsättning, produktion av galla, nyckelroll i kroppens försvar vid infektion och trauma och produktion av plasmaproteiner.
Stämmer.
Ska vi nämna någonting om varje del?
Ja.
Och du nämnde ju ämnesomsättningen lite tidigare, ja. Men reglering och samordning av ämnesomsättningen, och där är den liksom har en central funktion då.
Ja. Ska man börja med prioritet nummer ett, så är det ju att upprätthålla blodsockernivån, blodglukosnivån över en viss gräns. Och det beror på att hjärnan är ju helt totalt beroende av att ha en viss tillgång på blodglukos. Hamnar den under en viss nivå så blir vi trötta, olustiga, och hamnar den riktigt lågt så får vi kramp och blir medvetslösa. Mm. Så att, och levern garanterar då denna nivån. Dels genom att lagra glykogen, som är stora molekyler av samma hel rad av glukosmolekyler som är sammanbyggda. Och de kan man bygga upp när det är god tillgång på socker, flödar in från tarmen, och så mobiliserar man så fort vi fastar. Och det andra är att den kan göra ny glukos från aminosyror, från mjölksyra och från glycerol som kommer från fettet. Va? Så den både lagrar och mobiliserar och så nytillverkar den. Och det här kostar ju energi. Och det intressanta är att vi kan ju inte göra glukos från fett, fettsyra. Men levern kan förbränna väldigt mycket fett som man mobiliserar från fettväv, för att då energiförsörja produktionen av glukos. Så man eldar med fett för att kunna tillverka glukos i levern. Det är en ganska stor del av leverns höga energianvändning som nyttjas till det om vi fastar.
Så att den jobbar hela tiden med det, kan man säga.
Oh, oh ja.
Som skapar och balanserar.
Ja.
Och produktion av galla.
Ja. Den fyller många funktioner. Den mest grundläggande är att man behöver den för fettabsorptionen. Gallan innehåller ju gallsalt och detergent som fungerar som diskmedel. Så om vi äter smör, margarin och så är det ju vattenolösligt. Men har man galla med sig så blir det en fettemulsion som gör att enzymerna från bukspottkörteln kan spälka det.
Mm.
Och har vi ingen galla så får vi ett dåligt fettupptag. Sen har gallan andra funktioner. Den är antibakteriell, så att den hindrar att det växer fullt med bakterier i tunntarmen. Och gallsalterna styr också både en del styrning av tarmens immunsystem, men även påverkar de leverns ämnesomsättning. Så att levern och tarmen pratar med varandra på flera olika sätt via gallan.
Mm. Tarmen och lever, det här samspelet skriver ni om sen ganska mycket.
Ja, det stämmer.
Att de har ett samspel. Den tredje pusselbiten här, nyckelroll i kroppens försvar vid infektion och trauma.
Kroppen är ju hela tiden utsatt för en viss invasion av bakterier. Det läcker alltid några över tarmslemhinnan, några över slemhinnorna, alveolerna i lungan. De elimineras från blodbanan. Ungefär 80-90% av det som kommer in i fråga om virus och bakterier kommer in i blodbanan, elimineras via levern. Det finns celler som sväljer dem på andra håll också, men levern har en väldigt hög kapacitet där. Om du exempelvis tar ett aktuellt ämne, covid-19, och de patienter som får in det viruset i blodbanan, så eliminerar levern en mycket stor del av det. Och då kan levern oskadliggöra en del utan att det händer något. Men det kan också trigga en inflammation i levern som har då många konsekvenser om det blir för mycket.
Ja, men precis. Jag tänkte generellt, alltså, får det inte ta mycket stryk Det är en hård jobbande lever, så att säga, men får inte ta mycket stryk.
Ja, ja, den gör mycket grovjobb utan att klaga, utan att reagera inflammatoriskt. Va? Men kommer det över en viss gräns så blir den ju själv hotad också av den inflammation som det kan väcka i levern. Det kan den. Mm. Sen nämnde du trauma också som ett hot, och i det sammanhanget är ju levern central, därför att den tillverkar de flesta av de koagulationsfaktorer som vi behöver för att levra blodet när vi får ett sår. Det kan ju vara större eller mindre. Det är allt från ett litet skärsår till betydligt större. Får man stora trauma med stora vävnadsskador, så får man ju också en inflammatorisk reaktion. Där levern producerar en mängd proteiner som vi dels använder som markörer för att se hur stark inflammation det är i kroppen. CRP mäter vi på alla våra centraler för att leta infektion och annat. Men de här proteinerna har också en funktion när det gäller att styra reaktionen på traumat i infektionen. Både lokalt där traumat är, och systemiskt när det gäller att mobilisera vita blodkroppar och annat som hjälper till på skadeplatsen.
Mm. Och den fjärde pusselbiten, produktion av plasmaproteiner.
Ja. Ja, dels inkluderar vi ju alla de här som finns i liten mängd och som har specifika funktioner vid inflammation och blodkoagulation. Men den stora bulken av äggviteämnen i blodet, det är till för att hålla vätska kvar i blodet. Albuminet som vi har sådär 35-40 gram per liter i plasman. Det får ju då en osmotisk effekt som gör att vätska inte filtreras ut i vävnaderna utanför blodbanan. Och den effekten är då, den behövs ju för att upprätthålla blodcirkulationen. Hålla rätt vätskevolym kvar i blodbanan, och för att vi inte ska bli svullna i armar, ben och andra vävnader.
De här fyra, så att säga, som sammanfattar de som viktigaste eller funktionerna.
Det kan man säga.
Vad skulle du säga, om vi skulle fråga folk på gatan, så här 1000 personer, vad är levern mest känd för eller som?
Generellt är det väl ett av de minst kända organen, men de flesta vet ju att man kan bli sjuk i levern av för mycket sprit under lång tid. Mm. Sen känner man till att man kan råka ut för virushepatiter. Och sen är det många som känner till att det har något med blodsockerreglering att göra. Därutöver är det väldigt variabelt vad man känner till. Jo, man har också någon vag uppfattning att levern är ett filter som liksom rensar kroppen för saker som inte ska vara kvar. Och det är ju en alldeles korrekt uppfattning, även om den är komplex och mångsidig, den funktionen.
Och just den här filterfunktionen, är det som gör att man kanske drar någon slags slutsats att den tar stryk? För att om du äter massa, onyttigt eller och så ska den få jobba där. Framförallt då kanske alkohol.
Ja.
Ni har ju med liksom alkohol, det är ju en ganska stor bit. Ni har ett kapitel som handlar om alkohol. Om jag minns rätt nu så är det skrumplever. Ja. Så är det ungefär minst hälften då som beror på alkohol. Och fast det finns andra orsaker också att man kan få skrumplever. Det är inte bara de som har, så att säga, druckit för mycket alkohol.
Nej, det kan man säga. I hela Europa så är ju alkohol den dominerande orsaken. Men sen har med den ökande antalet överviktiga människor så blir fettlever, som är mer nutritionellt orsakad, vanligare. Och det är ju ett godartat tillstånd som är reversibelt om man håller kost och motionerar. Men hos en del människor så går det här vidare till fibros, cirrosutveckling och risk för levercancer, precis som de som har alkoholcirros.
Levercancer, är det samma som skrumplever?
Nej, levercancer är ju en, det är en cancer, ja, som då är livshotande. Det är inte detsamma som skrumplever. Däremot innebär förekomsten av en skrumplever en kraftigt ökad risk för primär levercancer.
Okej, okay. Det hållet.
Ja, ja.
Nu när vi ändå är inne på det, så kanske det som säger något om alkohol. Vad är det som om man så att säga dricker lite större mängder, jag vet inte vart exakta gränsen går, men varför, vad händer, varför är alkohol skadligt för levern?
Ja.
Vad händer?
Ja, det finns flera stadier där. Om man en ordentlig fest eller en helgfylla, då får alla en viss grad av fettansamling i levern. Är man sen nykter resten av veckan, då mobiliserar man det här fettet och levern brukar inte ta skada. Den godartade fettlevern är ju reversibel. Om man då dricker ihärdigt stora mängder allt för ofta, så reagerar en del människor med att man börjar bilda bindväv, och som sen leder till en cirrosutveckling. Och det brukar följas åt av en inflammatorisk reaktion i levern, så att man får en inflammation som kan vara godartad och reversibel och som kan bli mer elakartad. Och om levern känner sig riktigt hotad, så kan den reagera med en kraftig inflammation, och man får det som kallas akut alkoholhepatit, där man då kan dö akut i en leversvikt.
Får se om jag förstod rätt. Om man säger att man, någon som dricker mycket, en redig fest, och sen så du dricker ingenting sen, så liksom återställer sig levern sen under veckan.
Det är det normala, ja.
Ja. Ja, och jag gissar också att den övriga fysiken och så där spelar in också.
Ja, det gör det. Och sen har man har en ärftlig variation också i risken att reagera, få en mer svårartad reaktion på alkohol.
Mm.
Så att det finns ju faktiskt människor som har en anmärkningsvärt hög alkoholkonsumtion år efter år, men som aldrig blir leversjuka.
Nej.
Och så finns det de som får en svår leversjuka på, man kan säga alltid en överkonsumtion, men ändå en överkonsumtion som ligger långt lägre.
Ja.
Så att det är en variation i känslighet. Det är inte bara gener, det är också kost, om man är dålig kost och malnutrition, som om man stör risk.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Låt säga att det är, om man tar dem som är, under studentlivet är det många som festar mycket.
Ja.
Skulle då liksom rent då, teoretiskt, att någon, man pluggar några år, festar, dricker mycket, kan man skada levern då, så att det liksom 20 år senare så har man liksom, är fortfarande liksom skadad, skadan skedd, eller återställer den sig så att det är ingen skada för resten av livet?
Om man studentfestar inom rimliga gränser och om man slutar med det livet när studentlivet är över, så är risken mycket ringa att det ska sätta några spår för livet. Utan största risken att det sätter spår för livet är ju att festandet gör att den som festar fastnar i en alkoholism som sen fortsätter.
Ja, precis. Jag bara tänkte liksom, hur själva skadan, om det blir att den, den liksom, då hänger det kvar, eller liksom, nej, det blir ingen.
Jag tror man kan ha några glada år. Ja. År. Det beror naturligtvis vad man menar med glada år, men inom rimliga gränser så sätter det inga spår för livet. Nej.
Och vad är det med alkohol just som är liksom problemet då?
Ja, det vill säga hur orsakar alkohol skadan på levern? Ja, det är... En viktig faktor är att alkohol, när det metaboliseras, att det bildar acetaldehyd, som är en väldigt toxisk substans som levern skyfflar vidare till ättiksyra. Men den bildas ändå som ett mellanled, och den reagerar med mängder av proteiner och kan ge skador på cellen. Och hur mycket skada den ger kan avhänga hur välnärd du är, eller om du är undernärd, om du tar vissa farmaka som kan göra dig känsligare för den. Mm. Och med genetisk variation i alkoholomsättningen. Och sen kan den här skadan på cellen ge en inflammatorisk reaktion som då leder till ytterligare cellskada och till bindvävsbildning som leder till cirrosutveckling. Sen, det finns en diskussion då om gifter från tarmbakterierna då kan förstärka det hela. Och om tarmen blir utsatt för alkohol så skadar ju alkohol cellmembranerna, så att bakterietoxiner, endotoxin med mera läcker in och underblåser då den här inflammationen. Mm. Så att tarmbakterierna kommer in där också.
Jo, skillnader mellan män och kvinnor.
Ja, det finns det. De är egentligen väldigt intressanta. Att levern har receptorer för både manliga och kvinnliga könshormon. Och de påverkar väldigt mycket. De påverkar eliminationen av både farmaka och av kroppsegna substanser. Men de påverkar också ämnesomsättningen. Att kvinnorna i fertil ålder har ju en bättre insulinkänslighet. Man har bättre blodfettnivåer. Och en lite annorlunda reglering. Och det kan man nog knyta till någon slags utvecklingsmässig anpassning. Vad ska man säga, en förmåga att snabbt anpassa sig till graviditet och fostrets försörjning och i fertil ålder. Så att när det gäller exempelvis blodfetterna så är de ju bättre hos kvinnorna, och det blir mindre kardiovaskulär sjukdom premenopausalt, så jämnas skillnaderna ut.
Och vad innebär det? Alltså, färre lev som hamnar?
Färre, mindre kardiovaskulär sjukdom, för man har gynnsammare blodfetter.
Ja, och det är alltså fler män som drabbas av?
Fler män som drabbas av hjärtinfarkt för 60-65 års ålder.
Mm.
Och man kan säga att kvinnans... eller levern, en del av leverns metabola funktioner när det gäller fetttransport, glukosreglering, är helt enkelt effektivare hos kvinnan.
Mm.
Och beredd att ställa om snabbt då under inverkan av andra hormoner för att försörja fostret också när det tillväxer. För där har ju också levern en viktig roll.
Mm. Jag tänkte på det här med... Det tyckte jag var intressant, det här med att ens egna sömnvanor och alltså hur man har för dygnsrytm och sådär.
Ja.
Jag tänker på, ni skriver att levern trivs inte jetlagd eller i skiftarbete, alltså man jobbar skift så att man får en ojämn dygnsrytm.
Ja, det stämmer.
Och varför då? För det är ju någonting som man inte skulle kunna gissa sig till att den skulle bry sig om.
Nej, detta är ett fullständigt fascinerande område, kronobiologin. Om vi börjar med de enskilda cellerna i kroppen så har redan de en dygnsrytm där nivån av olika enzymer och proteiner varierar cykliskt under ungefär en 24 timmars period.
Alltså att de har lärt sig ens dygnsrytm?
De har en inbyggd dygnsrytm. Även om du odlar celler i en cellodling så har de en dygnsrytm som en inbyggd egenskap. Och sen är då frågan, om du har en ungefär 24 timmars rytm i alla organ, vad är det som ställer klockan? Och det är till mycket stor del ljus-mörker-rytmen. Men också vilka vanor du tillägnar dig när det gäller kosten och tidpunkten du äter. Och då är summan, så att det finns alltså gener som styr den här rytmen som då aktiveras vid en viss tidpunkt, syntetiserar vissa proteiner som i sin tur hämmar de här klockgenerna. Och så blir det som en pendel som svänger. Och summan av det är att innan du, om du har en regelbunden dygnsrytm, då är din lever redan innan du har börjat äta eller sett mat, så börjar den ändra nivåerna av sina enzymer och aktivera enzymer utgående från vad de förväntar sig. Mm. Sen när vi äter så då stimuleras nerv- och hormonfrisättning, insulin, som underlättar för den att ta hand om det som kommer. Men den är alltså, den regleras även via den här rytmen utgående från vad den förväntar sig vid en viss tidpunkt.
Mm.
Och detta tycker jag ju är väldigt fascinerande. För då om du då har en jetlag, skiftarbete och så, då kommer det som verkligen händer i fråga om matintag, det kommer att vara i otakt med vad levern förväntar sig. Och då blir den inte lika bra på att reglera fett och sockertrafik lika perfekt som den annars kan göra.
Så att det är det handlar om, liksom, själva, att den vet om det, och då blir det en bättre justering.
Ja, precis. Så att detta är ett område som är en ganska snabb utveckling, men som jag tror man måste ha med när man diskuterar vad som är nyttig kost och nyttig och bra livsstil hälsomässigt.
Men då är det också främst att man säger så här, om du skulle jobba skift och äta samma tider ändå, det är egentligen det som är huvudet.
Alltså du kan uppnå fördelar med regelbundenheten, oavsett hur den är knuten till ljus-mörker-rytmen, därför att regelbundenheten i kostvanorna ställer också i viss mån om den här klockan och vilka lägen pendeln är vid en viss tidpunkt.
Intressant. Och nu var du inne på det, men jag hade också skrivit ner det här med hur kroppen förbereder sig redan när man börjar bli lite hungrig eller lite sugen eller sådär, så börjar man nästan förbereda sig på hela det som den fortsätta nedbrytningsprocessen.
Ja, det stämmer.
Hur tidigt är det? Är det redan liksom vid, alltså om jag börjar som jag är lite sugen på något?
Ja, alltså du får ju en stimulering av magsaftsekretion och syra redan om du står och lagar mat och tycker det luktar gott och blir sugen. Det får du. Sen får du ytterligare stimulering när födan verkligen kommer ner i magsäcken, både via nerver och via hormoner som stimulerar det.
Det skriver ni också om, liksom, vägen ner. Så att säga.
Ja, ja.
Ja, jag tänker, ni skriver ganska mycket. Är det någonting som är extra spännande kring det där? Liksom, efter att man har, så att säga, svalt maten? Vad som händer sen?
Ja, alltså det pratas ju... Det är väldigt stor uppmärksamhet på fetma, typ 2-diabetes. Och väldigt mycket resonemang kring hur mättnad påverkas och vad det som gör att vi äter lagom och slutar äta. Och där är ju väldigt många mekanismer på olika nivåer. Det är redan när födan kommer i magsäcken spänns ut, så är det ett hormon som heter grelin som frisätts från magsäcken. Sen när födan kommer ner i tarmen, så har man ju hormoner som frisätts, som i sin tur stimulerar insulinfrisättning. Glukosen stimulerar också insulinfrisättning, men det är andra hormoner och nervreflexer som stimulerar hormonfrisättning. Och kommer sen födan, om du äter väldigt mycket och födan kommer långt ner i tarmen, så ökar frisättningen av hormoner som dels gör att du känner mättnad, men som också bromsar magsäckstömningen. Det vill säga, ta det nu lite lugnt med födointaget och signalera till magsäcken, ta det nu lite lugnt här med tömningen. Vi vet att magsäcken är full, men du behöver inte tömma allt på en gång. Så att det är ju en reglering på väldigt många olika nivåer. Där flödet av näring är en stimulans. Distensionen av magsäcken är en. Och sen att andra hormoner stimulerar frisättning av ytterligare hormoner. Liksom, alla pratar med alla i en kedja av... kommunikation som triggas från olika nivåer.
Och kan det då variera? Alltså är det någonting som fungerar sämre hos någon som kanske äter för mycket?
Frågan är ju då om det i så fall ligger på så att säga den kortsiktiga regleringen. Och där har det diskuterats mycket hur man uppnår de goda effekterna av fetmaoperationer. Så kallad gastric bypass, där födan kommer direkt ner i tunntarmen men en bit ner. Och då frisätts det mer av de här mättnadshormonerna.
Snabbare.
Det gör det ju. Så där är en mekanism. Sen är det många andra mekanismer involverade i de resultaten. Knyter man det sen till problemet med fetma, så måste man ju då ta in att det finns hormoner som har mer långsiktig effekt, att som inte kan knytas direkt till måltiden, men leptin till exempel, som fettväv producerar, det produceras mer när fettväven känner att nu har jag lagrat upp tillräckligt, nu behöver jag inte bygga på förråden tillräckligt. Då vet man ju att det finns enstaka individer som saknar det här hormonet genetiskt, och de blir ju okontrollerat feta. Så där har man en väldigt starka belägg för att det är viktigt. Det är då den långsiktiga regleringen.
Och ni skriver en hel del om kost och motion och så också.
Ja, ja.
Och det känns ju nästan som att det är liksom, som brukar återkomma egentligen. Alltså en balanserad kost, att man rör sig och att man liksom inte äter mycket socker. Alltså det är de här liksom ganska klassiska som egentligen är bra för oss överlag, är också bra för levern.
Det stämmer, absolut. Ja.
Om man säger så här, om jag äter mycket godis och chips och läsk och sådär, tar levern stryk, eller är det bara liksom att den får jobba lite, men levern är densamma?
Man kan säga så här, att om du tar stryk av godis och framförallt sockret i godiset, det beror på naturligtvis dels hur mycket godis du äter, men också på på hur mycket av sockret som du sätter sprätt på med fysisk aktivitet.
Okay. Mm.
Så att om du är överviktig, om du redan äter mer kalorier än du behöver och så äter du godis ovanpå det, då är ju fruktosen i sockret ett effektivare sätt att driva fettsyntes och fettinlagring i levern än vad de flesta andra födoämnen är. Om du däremot tränar hårt och har förbrukat glykogendepåerna i levern, ska fylla på dem, musklerna behöver fylla på sina glykogenupplagringar. Om du då äter socker efter det, så är ju fruktosen i sockret, det är ju ett väldigt effektivt sätt att fylla på leverglykogendepåerna. Då gör du inte fett av sockret för du så länge du behöver det för glykogenupplagring.
Mm.
Det är när det blir ett överskott och levern inte vet vad den ska göra, så gör den fett effektivare från fruktosen i sockret än från något annat.
Mm. Precis, det är en kombination också med motion och rörelse.
Absolut, ja.
Mm.
Sen ska du må bra när du motionerar också. Om musklerna börjar konsumera fettsyror och de konsumerar glukos, så är ju levern viktig då för att producera glukos. Så att det inte blodsockret faller därför att du löptränar. För då mår du inte bra under träningen. Och då ökar ju, levern är ju snabb också med att mobilisera sitt glykogen. Och den är också väldigt snabb på att börja tillverka mer glukos när du tränar. Så att den hjälper ju kroppen att genomföra träningen.
Och det är samma sak där, om det är regelbunden träning så är den liksom mer liksom förberedd då, så att det blir en...
Ja. Ja, det är mycket intressant, för då har du regelbunden träning så jobbar du upp så att säga den aeroba, alltså syrgaskrävande kapaciteten i musklerna.
Mm.
En intressant bifynd är att det blir fler mitokondrier i levercellerna också. Du tränar alltså upp leverns förmåga att exempelvis förbränna fettsyror för att energiförsörja glukostillverkningen. Så man tränar sin lever genom långvarigt regelbunden träning. Den blir bättre på att reglera ämnesomsättningen.
Mm. Förutom att läsa boken, om du skulle, har du något tips till lyssnarna kring hur man kan tänka kring sin lever? Något du skickar med?
Jag tror att man ska börja med att begrunda hur aktivt organ den är, trots att den inte gör så mycket väsen av sig så länge den är frisk. Och jag tror man, när man diskuterar vad som är bra och vad som är dålig kost, så ska man ha med sig att levern är en väldigt viktig förmedlare av det här, och att de mekanismerna där är i sina detaljer väldigt krångliga, men i sina principer egentligen ganska enkla.
Kanon. Ska vi runda av?
Ja, det blir kanske ganska lagom. Ja.
Tack för att du var med.
Tack själv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.